Ursäkt för uppehållet förra veckan, men nu kör vi igen. Det var nog den kortaste inningen vi har kört, men ja, det får väl vara.
Ja.
Vi är full styrka. Afton, kamrater. Hur har du haft det sedan sist, Freja?
Jag har haft det bra.
Jag måste säga att du låter väldigt krispigt.
Ja, jag har faktiskt köpt... Alltså, jag har äntligen köpt en mic. Jag har satt och tänkte så här att jag har ändå podcastat i över ett år. Så det är egentligen dags att jag köper en riktig mic, liksom. Så det har jag gjort nu.
Trevligt, men vi gör väl som vanligt, vi håller folk på halster och så gör vi en cliffhanger om det, så pratar vi mer om det. Något annat kul som har hänt?
Ja, jag är tillbaka från sjukhuset.
Just
jag opererades
det.
Ju. Men det gick bra. Jag hade ju med mig den här lilla pineboken när jag var där. Och jag löste problemet med att grafikrutinerna var lite så här buggiga och sånt. Det var bara att stänga av den här Composition Manager, vad den kallas. Sen så var allting jättebra.
Okej, så att den funkar bra nu då, eller?
Ja, det är bara att man stänger av den så kan man spela videofiler och så.
Coolt. Då var det inte så dåligt som du trodde.
Nej, fast grejen är att jag kunde inte spela full HD, det kunde jag inte.
Okay.
Men halv HD gick.
Ja, det är ju bättre än inget i alla fall, så får man ju säga. Du är ju inte ensamma, du är ju en Daniel till här.
Jajamensan.
Hur har du haft det?
Jo, det har faktiskt varit riktigt bra. Jag har bytt brandvägg. För att jag tänkte sälja min mikrotik som jag hade och köra lite open source igen. Sen har jag spelat hockey för första gången i mitt liv.
Se det,
ja. Ja, det var ju en upplevelse.
Välkommen i klubben.
Va?
Välkommen i klubben.
Ja, tack. Det fick ju upp förståelse för grabben hur det är att spela hockey. För att jag har jämt klagat på min grabb att åh, vilken tid du tar på dig omklädningsrummet. Och Switchke, ja, han var ju sist ut.
Det är liksom inte på med ett par shorts och så över på en tröja och så är det klart sen, utan det är lite mer grejer som ska på.
Och jag har hela tiden tänkt som så här, men tacklas då, kom igen, använd mer kropp. Och ja, jag vet inte. Det tänkte jag att jag skulle göra när jag var ute på isen också och tacklas lite, men det var ju som Bambi kom farans.
Du tacklades mest ofrivilligt, förstår jag då?
Ja, så var det.
Så var det.
Sen har jag faktiskt, eller jag... Jag sa till min fru som så här att nej, vi har för mycket skit hemma. Sälj grejer och ja, vi måste kasta. Och frugan får för sig att ja, men vi säljer lite målvaktsgrejer i innebandy då. Och det kommer en kille och köper det. Jaha, och helt plötsligt, vad tror ni gör nu? Spelar jag innebandy en gång i veckan? Nej, jag spelar två gånger i veckan.
Och är du målvakt?
Nej, det är jag inte. Nej, nej,
nej. Nej, okej. Okay. Nej,
och jag kan egentligen spela innebandy 4 dagar i veckan, men jag vet inte, det är 40 plus, det är ju livsfarligt.
Ja, och herregud, det finns faktiskt en övre gräns för hur mycket fysisk aktivitet man kan ta åt sig vid den här höga åldern, kan jag tala om.
Ja, det går ju ut för också. Jag har faktiskt blivit gammal den här veckan, eller sen vi sände sist. Inte så att jag har fyllt år, men... för några dagar sedan så var jag hos optiken och beställde nya glasögon. Och han sa så här, ja du vet när man har kommit upp i åldern då går ju kurvan brant ut för. Och du vet ju hur det är på nära avstånd så att det blev ju ett par nya glasögon.
Yep.
Ja, svindyrt blev det också för det var ju så här progressiva grejer.
I know the feeling.
Yes, och idag så har jag faktiskt varit på någon så här hörselenhet för att jag hör lite dåligt.
Ja, skulle också behöva göra.
Ja, det är skrämmande. De berättar massa statistik över hur många som söker och hur många som har fel på hörseln.
Ja.
Och det är väldigt många som inte söker.
Ja, jo. Det är väl lite därför jag inte har sökt. För att jag vill inte få ytterligare en funktionsnedsättning, så att säga. Få bekräftat att jag har den. Det är väl detta, det som är... Det som är illa med det. Inte att den har jag ju redan, men att få det bekräftat, ja. Det är väl lite det.
För jag frun tröttnar väl på att säga allting två gånger och jag tröttnar ju på att säga va? Vad sa du? Va?
Där har man ju då en fördel då när de ber en typ ta diskmaskinen eller gå och hämta tvätten eller så. Och så kan man ju titta på dem som ett fån och säga, jag har ingen aning vad du pratar om, jag har inte hört något.
Jag var med om en rolig grej. Jag tänkte så här att jag skulle skoja till det att jag hade dålig hörsel. Så tvättmaskinen, det är ju den man, nej diskmaskinen, det är ju det man diskar i. Så pep diskmaskinen ut i köket och jag tänkte så här, jag skojar till då och säger att oj oj oj, är det ingen som har stängt av torktumlaren? Varpå jag går ut i köket för att stänga av diskmaskinen, upptäcker att den är avstängd. Det var faktiskt torktumlaren som lät. Men det är tur, det är ingen som hör att man hör dåligt här i alla fall.
Ja, nej, det är väl tur det.
Du själv då? Du har ju gjort jättemycket.
Nej, det har inte gjort något speciellt så. Jag menar det, jag har jobbat och jag har tränat och jag har fått min identitet stulen, men annars har det inte hänt så mycket.
Ja. Alltså nu är du papperslös alltså?
Nej, det jag tycker är synd med den här med att få identiteten stulen, det är ju det att personen i fråga som har stulit min identitet har inte gått och jobbat för mig och låta mig liksom stanna hemma och få pengarna. Hade personen i fråga gjort det, då hade jag liksom inte sagt någonting. Då kunde han ju få köpa en motorcykel för de här 86 000 och vad det nu här nog stulet. För att hade han då gått och jobbat och jag får göra annat som är kul istället. Så, nej, det hade jag inte haft problem med faktiskt. Då hade jag kunnat ta den lilla smällen.
Då hade vi haft någon annan här på podden också då, eller?
Ja, det är ju möjligt att... Jag menar, jag hade ju kunnat åka utomlands och ligga och semester. Men alltså, jag tjänar pengar hemma. Alltså... Ska man göra det här så gör det ordentligt. Inte bara småhafsa, ta på de bra grejerna. Det är jag som ska få dem, tycker jag.
Du menar att man skulle sitta vid ditt matbord och äta din mat tillsammans med din fru. Och så kommer du in kliva och så bara, vem är du? Ja, han legitimerar sig som Daniel Artfors. Vad gör du här? Vem är du?
Ja, men är han lika bra på mig som att laga mat så kan han ju få laga maten till mig. Så, alltså, det finns... Man kan se det på två sätt, faktiskt. Både positivt, alltså ibland så är jag ju trött på min fru för att hon tjatar på mig, då kan vi ju tjata på honom istället, då slipper jag ju det med. Så att det finns faktiskt fördelar med att vara två helt plötsligt, så att ja, nej, skämt åsido, det har varit ganska hektiskt upp och ner med papper hit och papper dit och speciellt telefonsamtal då, som att man ville få ordnat saker och ting väldigt snabbt. Men vi ska faktiskt prata om det här idag med identitetsstöld. Så att jag tänker inte gå in så jättemycket på det, utan vi tar det sen när vi har tagit lite lyssnarrespons, eller?
Ja, för jag har jättemånga frågor till dig faktiskt.
Ja, det är bara till att köra på, men det tar vi det. Jag ser att någon har skrivit något kul här i försnack som vi håller på med nu. Vad är det för kul grej?
Jo, det är så att... jag ska stänga mitt Google-konto. Och då försvinner också YouTube.
Mm.
För jag använder nästan inte Google. Eller jag använder ibland Google. Jag använder DuckDuckGo egentligen mest. Så.
Mm.
Men YouTube kan jag ersätta med ett program som kan ladda ner. Alltså som kollar de kanalerna jag följer på mitt konto. Fast jag får manuellt skriva i alla kanaler då. Så laddar den ner sig själv. Eller så meddelar den mig bara.
Men de här kanalerna finns inte på PeerTube ännu då?
Ja, just det. Det kan de göra. För det är det många sådana tech-kanaler jag kollar på.
Mm.
Jag får kolla det sen.
Ja, det får du göra. Så att då kanske du inte ens behöver ladda ner, utan du bara att hitta en bra PeerTube-instans istället.
Ja. Mm. Men,
ha, du stänger ner och jag går all in, kan man ju säga då. För att jag är ju precis tvärtom. Jag har ju insett alltså från att gå från ett Google Apps-konto till ett vad heter det? Vanligt Google-konto. Vad mycket fördel. Alltså, jag är ju väldigt bekväm med mig. Det måste jag ju erkänna. Och att låta Google styra mitt liv, det är faktiskt väldigt bekvämt. Så att just nu så går jag all in Google faktiskt. Så att jag som bara precis hade gjort mig av och flyttat mail och alltså gått in på vad heter det? Jag började använda vad heter den? Quartz. Istället för DuckDuckGo så började jag använda nu kommer jag inte ihåg vad heter.
Det fanns ju någon som heter Cirques eller någonting.
Men den heter Q någonting, bara på fransk liten grej. Nu står det still bara för det, men den hade ju börjat använda bland annat.
Funkar den bra då?
Den är jättebra, är den.
Du fick inte fram bara rosa pantan när du sökte den på en fransk sökmotor då?
Nej, Babar också.
Ja, oj då.
Så att allting var rosa pantan och Babar. Så att, nej, den funkar jättebra, gjorde den. Och nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Kvant eller någonting liknande. Vi lägger en länk i show notes, för då har vi hunnit kolla upp det tills dess i alla fall.
Mm.
Sen hade du flyttat min mail till, vad hade jag flyttat den någonstans? Till Sovereign heter de. Dit hade du flyttat den. Jag hade ju bara min Nextcloud. Alla filer jag någonsin hade på Google Drive flyttades ju till min Nextcloud. Så hade ju allt sånt, alla nyheter, allt sånt gick ju, förutom de mejlen och söken, så gick ju allt via min Nextcloud. Men efter att jag gjorde mina 30 dagar, för det kan vi prata lite om sen också, mina 30, det om jag avslutade, mina 30 dagar med enbart en Chromebook. Ja. Så att det kan vi ta lite också. För det kan vi återkomma till, för vi har lite lyssnarrespons angående det också.
Mm. Jag hade ju bara Google-kontot för YouTube och sen tror jag beta-testade någon sån här Google Cloud, tror jag.
Mm.
Men jag använde ju inte Android, så att på det sättet så var jag ganska fri. Det var ju ganska lätt att...
Ja, just det.
Fast jag har inte tagit bort det än. För att nu sitter vi faktiskt i ett manus på Google Docs.
Ja, för att vår Nextcloud-leverantör har fuckat upp vår collaboration-server. Så vi kommer inte in där längre. Så att, och de svarar inte på... vad heter det? De svarar inte på
mail.
Vad heter det? Nej, inte på mail, utan... Supporten, ja. De har inte gett respons, och det är, vad är det, 2 veckor, 3 veckor sedan nu som jag skickade supportärende på att det inte funkar, och de har inte svarat än faktiskt. Så att vi ska nog lösa det på annat sätt, så att vi har en annan Nextcloud-lösning eller någonting annat senare, till nästa gång eller sådär. För så här kan vi inte ha det.
Nej. Nej. Det är bara att hänga ut och kasta bort.
Yes, det ska göras. Jag har faktiskt aldrig någonsin i hela mitt liv varit i kontakt med en support så mycket för så idiotiska grejer som jag har varit med dem som... Det är alltså, vad det än är, så ska man kontakta supporten. Alltså, en sån sak som uppdaterar Nextcloud, de fixar ju inte... Jag har ju, man kan ju då välja att betala så att de sköter uppdateringen av Nextcloud. Men jag kan ju det själv. Så att då vill inte jag det. Men jag får inte det själv för att de lämnar kvar filer i, på servern som Nextclouden inte vill ha. Och då får de göra det i alla fall. Och då får man kontakta supporten. Men okej, jag slipper ju betala för det. Men det har hänt alla uppdateringar nu. Så att, ja, nej. Vi ska hitta något annat. Tulip kanske?
Ja, det tycker jag.
Mm. Ja, det tycker jag med. Vi ska prata lite med Joakim om... Jag har lite grejer jag ska göra för honom. Så han kanske kan sponsra oss med ett eget utrymme så att säga med hos Project Tulip. Vi får se. Det är alltid bra att gå ut så här i live tänkte jag säga. Men så att... Nej, jag skojar bara. Lyssnarrespons.
Ska jag se.
Den är ju ställd till dig.
Ja, så att jag skulle säga... Jag kan ju faktiskt ta den först. Jag ska bara ta en slurk med vatten här så ska jag gå igenom den. Så där. Då står det så här. Hej Daniel Artfors. Kalle som vill vara anonym här. Hej Kalle igen du. Det är klart att det är en utmaning. Men egentligen är det ju en studie av misär. Som de allra flesta datoranvändare upplever 365 dagar om året. Nu när du plågat dig igenom 30 dagar med respektive Windows och Chrome OS. Så vill jag föreslå en ny 30 dagars utmaning. Som faktiskt gör skillnad. 30 dagar som Dr. Richard Stallman skulle ha gjort. Det vill säga 100% fri mjukvara i 30 dagar. 100% av tiden påpeka för alla som inte kör fri mjukvara är used istället för att vara users. Stäng av JavaScript i browsern, lägg av dig telefonen och komma igång med Emacs. Ja, på följande sida så beskriver han hur han använder datorn och internet. Så är en länk här. En sida där han beskriver åsikter om Google finns också en länk här. Läs igenom hans sida och försök så långt det går att klara det utan betalkort och DRM. Lycka till! Jag kan säga direkt, jag har inte ens påbörjat det här, men jag kan säga, jag kommer inte klara det här, det går inte. Det är en investering som är för stor för att göra för endast 30 dagar, kan jag tala om. Hade jag gått in all in for life, så att säga, då är det väl en sak, men i 30 dagar, nej, det är tyvärr Kalle. Jag hoppar inte på den här utmaningen. Jag hade gärna om det hade liksom varit förberett för mig. Det kommer ju ta liksom det kommer ju ta alldeles för lång tid och liksom komma igång innan de här 30 dagarna är ju slut långt innan jag är klar med att gå över till allting. Så att ja, men förslaget är ju inte helt fel faktiskt.
Men klara sig utan betalkort blir ju faktiskt lättare och lättare, men om man får använda Swish då.
Ja, oh, det tror jag inte man får. Inte Stallman.
Nej, och jag som precis har börjat använda Google Pay också.
Aj.
ännu längre ner i träsket sjunker jag.
Har ni läst den beskrivningen hur han använde sin dator och internet?
Nej, jag har inte läst det, men jag har hört intervjuer med bland annat som han har haft. Hur han har ju, hans dator är ju till att börja med, den är ju nästan lika gammal som han själv. För att alla andra spår... Han vägrar ju ha en ny dator för att det finns spårteknik i de datorerna.
Ja.
Så att, ja, bara... Jag... Stallman är all ära, men lite mycket foliehatt tycker jag att han är faktiskt... Han har gått lite väl långt tycker jag. Det måste finnas en balans i livet också.
Ja, 30 dagar i en hydda, det är liksom hans liv dygnet runt eller året runt.
Ja, precis.
Ja, jag tror faktiskt han reser väldigt mycket vet jag, för han och gör föreläsningar och så då. Men just det hur han använder datorn. Han använder inte JavaScript. Och om man inte har JavaScript på webbläsaren aktiverat så är ju nästan varenda hemsida... Det går knappt besöka någon hemsida liksom.
Men jag hade för mig han använde Mosaik fortfarande. Som webbläsare.
Mosaik? Vilken är det?
Den första som släpptes.
Men tror ni inte det är lite fake också? Lite mycket show över det hela. Jag menar om när det är små timmarna börjar rycka in och han vill kolla på Pornhub eller någonting. Då åker nog Java-skripten på.
Han har nog byggt en Pornhub, vad heter det? Pornhub-server utan JavaScript som man kan gå igenom.
Ja.
Ja, men han har säkert gjort så som Freja ska göra med YouTube, vet du.
Det är han som
laddar ner.
Han är den enda som går ut i skogen och letar efter porrtidningshögar som fanns på 80-talet.
Ja. Ja, gamla barndomsminnen tänkte jag säga.
Eller hur, så där man hittar en dunge så bara, oj vilken stor och härlig gran. Här kan vi bygga en koja så bara. Det är någon som har varit här, det är fullt med porrtidningar.
Ja, precis. Och ölburkar, tomma ölburkar brukar få några också. Ja, mm. Jo, det är barndomsminnen det.
Ja. Det var ju tur att man bara var barn då, för jag menar, vad gjorde alla män? Gick de ut i skogen när de var själva, eller?
Ärligt talat, det var ingen aning.
Nej, 80-talet hade aldrig så mycket svampplockare som vi har idag, alltså.
Nej, precis.
Eller som hade då. Det fanns ju bara, nej, precis, varenda man gick ut och plockade svamp om nätterna.
Ja, precis. Ni har väl sett den här filmen tillsammans?
Ja.
När han går ner i källaren och ska snickra lite. Det är ungefär samma sak. Nu ska jag gå ut och plocka lite svamp. Ja, men det är ju kvällen. Jag ska plocka svamp.
Ja, vad var det?
Ja, jo. Ja, nej, som sagt var. 30 dagar. Nej, jag kommer inte hoppa på det här. Men det finns säkert något annat roligt som man kan hitta på. Men det var en kul utmaning. Tack så mycket.
Nog för att den är extrem, den där stålmän. Men ja, det han säger är ju faktiskt rätt om man... Det är ju bra att liksom veta om det i alla fall, vad man håller på med.
Ja, det är du. Det är du. Mm. Sen har vi fått lite, ska vi se, vi har fått lite ifrån Marcus också. Han har frågat vad vi säger om nedanstående sårbarhet i GNU Linux. Och då har han ju skickat en länk till oss. Och den länken pratar då om sårbarheter i DHCP6-klienten. Och som jag förstår det som... Det står ju inte så där jättemycket här. Det är mest massa länkar till andra källor.
Ja, det drabbar system som kör systemd, om jag inte minns helt fel.
Ja, systemd network, det är det.
Ja.
Och då är det väl... Är det inte... DHCP6-server... som skrivs över, ska vi se här. Ja, som jag förstod det som på det lilla som jag har läst så handlar det även om IPv6.
Ja, men det är väl det handlar om, tror jag.
Ja, och som sagt, vad idag är, alltså det här är väl lite av en storm med vattenglas, den här sårbarheten, eftersom att IPv6 inte är så utbrett idag som det egentligen borde vara. Så att jag känner ju, alltså, vad säger jag om den? Ja, fixar den och så blir alla glada. Det är väl bara att säga.
Jag tycker det är rätt bra att den kommer fram nu när inte alla använder version 6.
Ja, jo. Det är bra att den kommer. Ja, det är jättebra. Håller med om. Ja, sen tyckte han också att vi skulle adressera att Microsoft har gått med i OIN som står för, vad stod det för nu då? Och Open Innovation Network, där de då delar alla sina patent som de har med alla andra som är med i det här OEN. Och det som gäller Linux eller öppen källkod, då är det ju faktiskt mest Android det handlar om. För de har ju faktiskt tjänat mycket pengar på Android och deras patent de har på Android. Och då är det ju så att nu kan de ju inte plocka ut någon kostnad för det. För de som är medlemmar då, det vill säga. Och det är ju väldigt många, vad heter det, utav de stora tillverkarna som är med här. Så att, ja. Nu har vi adresserat det. Det är väl jättebra, tycker jag.
Mm.
Ja.
Ja. Undrar om de släppte patentet på blue screen också.
Nej, det håller de för sig själva. Det måste
men hade inte Microsoft någon sån här patent på någon sån här workaround på blue screen?
Ja.
Nej, jag vill minnas det var något jättegammalt, men blue screen finns väl inte kvar heller. Eller?
De 30, jag kan tala om att under de 30 dagarna då jag körde Windows så fanns blue screen kvar.
Jaha.
Ja då.
Ja.
Fick flera stycken.
Ja, det är ju så dumt att göra förändringar. Det är ju rätt, man känner ju trygghet när det är som det brukar vara.
Ja, herregud, det var ju liksom...
Hade de inte red screen ett tag?
Det känner jag igen. Men du tänker inte på Xboxens den där Red Ring of Death? Så när du körde Xbox så fick du en röd ring och det var massa värmeproblem och problem med lödningarna vid CPUn.
Ja, det kanske har varit det.
Ja, nej, det är inget jag känner till. Ja, nej, men om vi ska gå vidare då och äntligen komma in på veckans ämne. Ja. Nu har vi ju adresserat det i alla fall. Varsågod Marcus, nu har vi pratat om det. då börjar vi väl med min ID-koppling då. För det första så ska jag väl säga det att min ID-kapning var inte digital. Det är inte online. Det här är en manuell ID-kapning som jag har råkat ut för. Någon har alltså tillskansat sig mina körkortsuppgifter och troligtvis då skapat ett nytt och falskt körkort med mina uppgifter och sen då gått och handlat på kredit för det här med att legitimera sig som mig med det här körkortet helt enkelt. Så att personen i fråga har på ett ställe varit och handlat en motorcykel för 86 000 kronor och på ett annat ställe varit och handlat fotoutrustning för 45 000 kronor. Som tur i oturen då ska vi säga att sammanlagd summa är 140 000 och jag vet, folk har råkat mycket värre ut än så, så att det är väl lite det som är lite tur i oturen då, att det är inte 500-600 000 upp till miljonen som många råkar ut för, utan 140 000 är ju inom citationstecken överkomligt.
Alltså,
om ni förstår vad jag menar.
Jag tänker så här, det första jag vill fråga egentligen det är om du är tvungen att betala, men det kan vi ta lite senare. Men jag tänker så här att han har varit och köpt fotoutrustning, förmodligen har affären ett övervakningssystem och han har köpt en motorcykel och affären borde ju ha ett övervakningssystem. Någon kamera borde finnas. Är det ingen som vet vem det är?
Så här mycket vet jag då. Jag har ju varit i kontakt med butikerna som han har handlat i. Och motorcykelgrejen har inget övervakningssystem. Däremot så hade fotobutiken det. Så att de har bildbevis på att inom citationstecken att jag har varit där. Men naturligtvis så lämnar de... Jag har ju bara pratat med dem i telefon och de lämnar ju inte ut sådana uppgifter till mig i telefon. Däremot så har ju... Jag genom mitt försäkringsbolag har jag ju skydd mot ID-kapning. Så att de är ju på det här nu. Men det är ju ändå en hel del papper som ska fyllas i. Som från kreditgivarna, polisanmälan. Ja, vad är det mer för något? Försäkringsbolaget behöver ju då en fullmakt att kunna ta hand om det från mig. Så att det är mycket papper som ska fram och tillbaka. Sen tar det ju lite tid med exempelvis polisanmälan då. Den är ju gjord, men jag har ju fortfarande inte fått papper på den som ska, och de ska också vidare till allihopa. Så det ska kopieras och skickas ut igen så att säga då, va.
Men den här försäkringen, visste du att du hade tecknat den, eller är det någonting som ingår i alla hemförsäkringar eller något sånt?
Ja, jag undrar det med.
Jag visste att jag har den på grund av att Jag är ju fackmedlem och min fru är fackmedlem i samma hos Folksam, båda två. Tack vare att vi har två så att säga hemförsäkringar som vi får automatiskt då genom facket. Så får vi då, sen har vi bilen där också, då får man en uppgradering på sin hemförsäkring. Och får lite extra grejer som, de har ju olika steg då i hemförsäkringen. Och då är vi på steg 2 eller 3 eller något sånt där. Och då ingår mycket sådana här saker som man egentligen betalar extra för. Bland annat då ID-koppling ingår då. Och drulleförsäkring, den ingår ju också. Den har jag utnyttjat ett par gånger med. Borde jag göra igen med min telefon som i måndags tappade och spräckte som tur var. Skyddsglaset på bara. Så att det är 250 spänn.
Men alltså ID-kapning borde alla kanske skaffa, för att egentligen så spelar det ju ingen roll hur pass säker du är. Jag menar, till och med Stålman skulle ju kunna bli ID-kapad.
Ja, med tanke på att det här är då så att säga manuellt, så att då spelar det liksom ingen roll. Ja, ID, ja, det borde man ju faktiskt ha. På något
eller
sätt.
Hur? För att, men om du inte hade haft det, hade du varit tvungen att pynta allt det här då?
Grejen är att jag, eftersom att jag har bestridit de här ska vi säga kontorna, öppnade, nya öppna kontorna och gjort en polisanmälan, så kommer jag inte behöva betala, nej, eftersom att nu är det så att nu är det faktiskt upp till, för det första så är det upp till butikerna att bevisa att det är just jag som har varit där och handlat. Det är inte min uppgift. Så att där släppte ju en liten sten till att börja med. De måste bevisa att det var jag. Det är lagen som säger det. Så att har de har mitt körkort använts och det visar sig att det inte är, om jag har liksom, att det inte är jag, då är det liksom de som får stå för det. För att då har de de har brustit i sin säkerhets koll.
Men vad gör försäkringen då?
De tar hand om allt det här. Försäkringen tar ju, de har ju varit, de tar hand om allt som det här merarbetet nu. Tar fram uppgifter om, ska vi säga, inom citationstecken då, mig som har varit på de här ställena. De tar, plockar in videoövervakning, de plockar in, tar hand om polisanmälan. De sköter hela den stora rulliansen av saker som ska göras gentemot den andra part.
Ja.
Det jag egentligen skulle behöva, alltså egentligen då, så hade jag inte behövt att ta kontakt med butiken. Jag hade inte behövt ta kontakt med kreditgivarna. Det hade försäkringsbolaget kunnat göra. För de får ju fullmakten av mig att ta hand om det här. Ja.
Men det är ju konstigt, då måste ju de ha kontakt med polisen eller någonting, för vem som helst får ju inte ut filmer från övervakningskamerorna.
Ja, ja, nej, men det, alltså det är ju polisen som får dem, och polisen får ju skicka dem, ja. Då alltså, jo, jag kan ju faktiskt gå dit och få ut dem, faktiskt kan jag det. Det är ju mina bilder, det är ju mina personuppgifter.
Ja, är du med? Jo, det är klart, men
om jag går dit personligen och visar att här är jag. Jag vill ha mina övervakningsbilder. Jag vill att du ger mig en kopia på det. Eller ge mig det. För att det är ju faktiskt mina personuppgifter. Och enligt GDPR så har jag rätt att begära ut mina personuppgifter. Som kan bevisa att någon, att jag är jag, så att säga. Så att då är de tvungna att ge mig det.
Men hade den här personen, alltså hade den personen varit fysiskt på båda den, det var i Göteborg, va? Och sen var det, vad var det andra stället?
I Vänersborg.
Var ligger det ungefär?
Vänersborg i Trollhättan.
Så det ligger väldigt långt bort?
Eller, nej, det ligger väldigt, det ligger ju, alltså Uddevalla, Vänersborg, ja, Trollhättan. Det ligger liksom ganska, och det är ju det jag känner, där känner ju jag då att det är lite skrämmande, lite sådär. De här orterna, Göteborg och Vänersborg, är ställen jag är på. Det här är i min närhet, det är ställen jag är på ganska frekvent. Så att, ja, som sagt, jag är i Göteborg dagligen eftersom att jag jobbar där. Vänersborg jobbar jag i också när jag åker och levererar, och det är liksom inte alls långt. Det är typ 6-7 mil ifrån där jag bor.
Så det händer typ under samma dag då? Alltså att de, eller den gick till ett ställe först. Sen
två dagar. Mm. Och det så att det är under två dagars tid här. Jag ska väl erkänna att jag har varit lite slarvig själv. Jag har ju fått på Kivra och jag har ju fått vad heter det? Kreditupplysningar. Och jag har ju sett att det här har ju inte jag gjort. Varför har jag fått de här? Men då har jag ju tittat på det här när jag liksom har varit lite i farten. Och så att jag tar det sen. Och så har man ju glömt av det då. Så att när papperna damp ner att jag har blivit kund och fått en kredit på 96 000. Det var liksom då det gick upp för mig att herrejävlar, nu jävlar är det någon som har skitit i det blå skåpet. Mm. Så att det var ju väl egentligen då som... Men som sagt, det här handlar ju bara om dagar från från det att jag fick kreditupplysningen till det att jag fick hem det här brevet. Så att det har liksom gått väldigt kort tid så att allting har... Och jag har ju agerat blixtsnabbt när jag fick reda på det här, så började jag ju ringa direkt.
Mm.
Och då, alltså det som har varit värst egentligen med ringandet, det är ju alla väntetiderna.
Ja.
För det är ju inte så att man kommer fram direkt, utan då, jag har ju varit typ 120:e person där och 70 andra där. Du förväntad kötid 48 minuter, ja du vet.
Ja.
Och det är ju inte det att man vill lägga på heller, utan man sitter ju faktiskt och väntar med 120 personerna. Så att, alltså det är, ja, det har varit tidskrävande.
Ja.
Fan vad arg jag skulle vara.
Ja, det var jag med först. Men så insåg jag det att det kan jag vara sen. När jag allting är löst. Det är ingen idé att vara det nu. Faktiskt. Men jag måste alltså ge en eloge till ett av kreditbolagen. Jag vill inte hänga ut det kreditbolaget för att de har faktiskt betett sig väldigt bra. Med en gång jag ringde in till dem så skickade de över blanketter för att anmäla bedrägeriförsök. De andra tänker jag hänga ut. För att de har inte varit lika bra. De heter Exter, E-C-S-T-E-R. Ingår i Handelsbanken tror jag det var. De däremot kräver att jag ska fylla i någonting som är en reklamation. Den här reklamationen ska då återge mig mina pengar tillbaka på mitt konto så att säga. Och då ska jag reklamera de här köpen. Men det är inte jag intresserad av överhuvudtaget. Jag vill anmäla att jag har blivit bestulen på det här. Men de kräver att jag ska fylla i en sån här reklamation. Och då känner jag det att då erkänner jag ju på något sätt att jag har den här krediten. Och det kan jag inte. Men jag var som sagt var i kontakt med försäkringsbolaget. Och de talade om för mig att du behöver inte det. Du behöver inte alls. De kan inte kräva utav dig att du ska fylla i ett visst formulär. Det räcker egentligen att du skriver på ett blankt papper att du har blivit utsatt för ett bedrägeriförsök. Signera det och skicka med dina, vad heter det, ID-uppgifter. Så att mer än så behöver man inte göra. Han sa även då att de brukar trilska så här och de har gjort det förr. Men, ja. Så att då gjorde jag så att eftersom att det andra bolaget skickade en sån trevlig och fin blankett med förtryckta frågor som jag behövde bara skriva i, liksom ingen blankett på det sättet, utan det var typ ett vanligt dokument som någon hade skrivit på frågor som man skulle svara på. Då kopierar jag det, så fyller jag i det, så skickar jag text där också, så kommer försäkringsbolaget ta hand om det sen också, så att det blir jättebra, så slipper jag det, så får de i alla fall den här anmälan, det är huvudsaken. Men nu väntar jag som sagt på själva polisanmälan, så att jag kan kopiera och skicka ut dem också. Så att alla får
det. Men som sagt, det låter ju lite skrämmande det där.
Vilket då?
Ja, alltså att det är så lätt. Jag menar, jag kommer ihåg förut när jag var typ 20 år sedan. Ja, vi säger för 20 år sedan. Så fick jag inbrott i min bil. Och då hade jag blivit av med lite grejer. Och då var det ju så viktigt. Man skulle bevisa att det hade varit inbrott. Man skulle skicka in massa kvitton på allting man hade. Och det var jättenoga. Och förra året blev min son av med en cykel som jag hade köpt. Och det var så här, ringde man till försäkringsbolaget. De bara, ja, men gör en anmälan på nätet. Och så gjorde man en anmälan på nätet. Och så dröjde det några dagar. Och så ringde jag och sa så här, du, den här anmälan, har ni gjort någonting med den? Ja, jag lyfter över den på mitt bord nu. Ja, det var en sån här cykel alltså. Ja, jag betalar ut det till dig nu. Jag bara, jaha. Ja, det är klart så. Jag bara, men du ska inte ha något, liksom, var den har stått och liksom, sånt där. De bara, nej, men nu är det klart. Man bara, jaha. Och det känns ju lite, alltså det är ju bra att det går så lätt för att, men det är ju oroväckande för att det betyder ju att det är väldigt, väldigt, väldigt vanligt.
Mm, ja, men det är ju, jo, det är ju samma sak för ett par år sedan då när jag tappade min OnePlus 3T och hela skärmen gick åt helsike.
Ja.
Och då ville ju då ringde ju försäkringsbolaget och sa att min skärm har gått sönder. Jag vill ha ny. Ja, visst, vad kostar den? Ja, den var en vecka gammal så att den är ju spliten. Ja, men här har du pengarna. Skicka telefonen till den här reparatören för att se om de kan göra någonting åt det. Men pengarna har de ju betalt innan jag skickade telefonen. Ja. Så det är ju bara för mig att köpa nya där också.
Mm.
Så att ja, jo, men det alltså vi. Det är väl jättebra att det går lätt på vissa saker, men som sagt...
Det är väl egentligen utvecklingen man är rädd över?
Ja, jo, det är väl det. Ja, men det kan nog vara så. Ja, men du hade massa frågor. Har du några fler frågor?
Nu blev jag helt ställd, ja. Ska det vara så här?
Nej, det går det inte. Nej, du sa att du hade massa frågor, så att du tänkte...
Ja, jag har ju bett om några av frågorna just nu, men...
Ja, du ville undra för att jag kommer bli tvungen att betala.
Ja, det kommer du inte.
Nej, för oavsett om de skickar betalningsgrejer till mig så kommer jag ju bestrida dem på alla sätt och vis.
Men säg så här, och du vet ju hur betalningsgrejerna funkar. Du köper någonting, du får en faktura, du säger du bestrider den. Och sen efter några dagar när de inte har fått in pengar för fakturan så skickar de en påminnelse. Så måste du bestrida påminnelsen också då, eller?
Nej, då har du ju redan bestridit den en gång.
Okej, så skickar de nästa månads betalning så måste du bestrida den då?
Jag tror inte det. Jag tror som att jag bestrider hela beloppet.
Ja, okej, för jag tänker ju sånt så här som ränta och liksom såna grejer.
Ja. Det finns nog procedurer för det här som sagt var, försäkringsbolaget har varit med om det här. Det är de jag har kontakt med så att säga då att de talar om för mig vad jag ska göra och inte göra. Så att jag är väldigt glad över att ha mitt försäkringsbolag i det här läget. Med tanke på exempelvis det här med Exter då, att de kräver ett visst dokument som det visar sig att det inte alls är behov av. Så att bara en sån liten sak. Det lättar mycket. Bara den här känslan om när jag fick de här dokumenten från Exter som de ville. De var väldigt formella. Det var ju inte de andra kreditgivarna, det var inget formellt allt, utan det var liksom lite mer, här har du nog, skriv bara dina frågor och signera och tala om att du liksom har råkat ut för det här, så löser det sen. Ungefär så var det dokumentet, medan då Exters dokument var liksom väldigt, väldigt formella. Det var, alltså myndighetsblankett ungefär.
Ja, precis.
Ja, och då kändes det som att inte nog med att det här ska vara reklamation då, att jag reklamerar att det här beloppet har använts, utan på samma vis så erkänner jag då att det här är mitt konto, det här är mitt lån, som det då inte är. Och det känns inte bra, för att det är ju det sista jag vill göra, att erkänna att jag har tagit de här lånen, eftersom att det inte är jag som har gjort det. Så att alltså det är absolut sista jag kommer att så långt in det bara, alltså det är ju allt som är det gäller. För att jag ska slippa betala så måste jag ju hela tiden hålla mig fri från att på något sätt göra någonting som kan misstolkas, så att jag har tagit de här grejerna då.
Är det någon,
ja, det blir lite invecklat,
är det någon skillnad på att bli kapad digitalt eller manuellt som du sa? Jag tänker mest när det handlar om att liksom vems fel det var och slippa betala och sånt där.
Nej, det tror jag det är exakt samma. Bara det att alltså det är ju mycket lättare tror jag för mig nu då att få tillbaka min identitet. Det gäller ju, alltså jag har ju redan beställt ett nytt körkort. Ja. Med mitt nya körkort så får jag ett nytt körkortsnummer, vilket gör att min gamla slutar att gälla. Alltså kan man inte använda det körkortet längre. Då blir det ogiltigt som identifikation och legitimation.
Men gäller det samma körkort alltså? Ja, det gör det. Det var det.
Ja, alltså på ditt körkort eller ID-kort så finns det ett speciellt nummer som gäller för just det kortet. Och det är det som är så att säga den viktiga siffran. Eller det är det som gör att det kortet är aktivt så att säga. Det är den som gör det. 4B heter den på körkortet. Så att jag kan säga det, jag kommer ju aldrig någonsin mer låta någon få ta del av det numret. Det är mitt hemliga nummer. Alltså, det här är det numret som du ska... Alltså, resten som personnummer och grejer. Det kan man väl liksom, om man är med en olycka eller någonting, om man ska fotografera ID-kort. Men de kommer aldrig någonsin få det numret igen. Någonsin överhuvudtaget. Jag kommer ju aldrig lämna ut mitt körkort på det sättet igen som jag gjort tidigare när jag ska in och leverera på grejer som i Göteborgs hamn eller på flygplatsen. Alltså jag kommer vara fruktansvärt rädd om speciellt
det. Men det är ju väldigt vanligt när man håller på utländska sajter till exempel och köper och säljer saker och man ska bevisa att det är en själv. Då vill de ju ha en sån här utility bills och sen kanske de vill ha bild på pass eller körkort så här både fram och baksida. Jag menar, det är ju livsfarligt.
Ja, precis. Ja, men så länge du har det här du täcker för den här 4B så tror jag att du kan vara något säkrare om man säger så. För får de inte det så får de inte kortet så att säga. Då kan de inte ha det kortet. För det är unikt för ditt kort.
Ja.
Som då bevisar att du är du så att säga.
Men det, okay.
Men det måste du, om det är en sån här bank till exempel utomlands, då måste man ju visa det. Men jag har ju märkt det när jag har haft bitcoins och liknande, att vissa är så här jättenoggranna, så minsta lilla grej jag gör fel så säger de nej, det är inte godkänt, så att de är väldigt noga. Men vissa är så här typ, ja, det står hennes namn där och hon har ett ID-kort, vi godkänner det liksom. Vissa är väldigt så här att det där kunde lika gärna varit fejkat liksom.
Ja, precis.
Så man får ju hoppas att de slänger. Så fort de har identifierat så måste de ju slänga det. Filerna liksom. För annars, om de blir hackade och någon får tag på en bild på ID-kortet och allting, då kan de göra vad de vill. För då har de ju det där numret.
Ja, precis. Och det är ju det som är det som du ska hålla det för dig själv så att säga.
Ja, det är livsfarligt. Jag måste kolla på mitt körkort sen. Jag måste gå ner och kolla om det står något. Det är alltså en ruta som heter 4B.
Yes, jag tror det är 4B eller B4. Ja, 4B är det nog. Den bara heter.
Ja.
Unikt för ditt kort.
Ja, man kanske skulle ta en ny bild till körkort och skaffa ett nytt då.
Ja, varför inte? Jag har gjort det.
Ja.
Ja, har vi pratat färdigt om det här eller ska vi prata mer?
Ja, jag vet inte. Var de snällare på grund av att på din ålder eller? Jag hörde på TV att blir man ID-kapad och sånt så tar de ju hänsyn till ålder också. Om det sker digitalt.
Ja, så när det har jag missat. Ja,
då var du ung då.
Ja, det måste jag väl
vara. Får vi gratulera.
Ja, tack så mycket. Tack. Tack. Det behövde jag.
Jag tänkte,
vad säger ni? Ska vi prata? Ja.
Vi kom väl ändå ta upp lite tips där sen hur man kan skydda sig lite bättre. Förutom det där att täcka för det numret och så.
Ja, det...
Men det kanske vi kommer till sen.
Det kan man göra. Det kan vi göra. Men vi kan prata om din mikrofon.
Ja, det kan vi göra. Det är egentligen inte så mycket att säga om den. Jag köpte ju faktiskt en analog mikrofon istället för den här podcaster som brukar vara på USB då. Så jag köpte en analog och då behöver ju mixar och allt det här till. Och det är egentligen lite mer prylar än vad man behöver för en podcast. Men jag har ju ett musikintresse också och då funkar det väldigt bra med en mixer. För då kan man koppla in lite allt möjligt som liksom har en ljud ut liksom. Annars så blir det att om jag ska spela piano så måste jag ha ett digitalt piano med en USB-utgång liksom. Om jag ska koppla in det i datorn. Och då blir det lättare med en mixer helt enkelt som sätter ihop allt analogt då liksom.
Mm.
Och sen, nej men jag köpte hela kitet med mikrofonarm och sådär popfilter och
ja.
Allt vad det heter.
Allt vad det heter. Vad fick du ge för hela det goa kalaset?
Jag fick ge nästan 3000.
Det var inte farligt.
Nej, det var inte så farligt.
Nej, jag trodde faktiskt det var mer.
Men det var nog det här att det är billigare att köpa den här USB podcasten då. Men det som är lite dyrare där, det är att den här mikrofonen kostar en del. Och sådär
ja, just det.
Då. Här kostar ju bara mikrofonarmen. Det är en sån här generisk som passar alla då. Som den kostar nog bara 300 tror jag. Om ens det är 150 kanske. Bara.
Min röde kostar nästan 1000 spänn.
Så jag tror att det var på det sättet det ändå blev hyfsat K-pris liksom. Den dyraste, dyraste delen var ju mikrofonen.
Men hur får du in allt ljud i datorn då? För jag vet att det är nog problem med det interna ljudkortet va?
Ja, mitt interna ljudkort har brus oavsett vilken mic jag använder. Så jag var tvungen att köpa en extra liten dosa som gör det här analoga ljudet till digitalt innan det kommer in i datorn. Så att det är kopplat till USB då. Så USB, sen går USB-sladden till en liten adapter som omvandlar ljudet till två signaler, vänster och höger. Och det kopplas in i mixen och i mixen har jag kopplat in mikrofonen då.
Schysst.
Avancerat litet uppsättning.
Jag kan ju ändra saker live och så. Så jag kan, jag vet inte om detta kommer höras, men jag kan liksom höja. Nu låter jag nog annorlunda tror jag.
Ja, det blev annorlunda.
Jag kan sänka lite sådana saker då. Jag kan höja basen. Så nu låter jag jättemörk.
Ja.
Sen kan man också höja eller ändra vilket håll man kommer ifrån. Men jag tror inte det märks. Det hördes ingen skillnad där va?
Nej. Det är sån jag kanske ska köpa. Så kan vi lägga på något sån här Göteborgsfilter. Så har vi hel Göteborgspodd.
Ja, det borde väl vara det vi skulle ha i så fall. Ja. Kul, intressant uppsättning grejer du har fixat det här, tycker jag.
Men det är lite sådär, det är inte portabelt för 5 öre. Liksom jag kan inte ta en laptop och koppla i en podcaster och sen, du vet som när vi först träffades så gjorde en intervju på ett café.
Mm.
Det där går ju inte med den här setupen. Det blir ju liksom väskor och ja, det går inte.
Nej, och alltså ja, den mikrofonen jag hade då, eller har jag den kvar fortfarande, det är ju också den är ju väldigt portabel så att säga, men då får man ju avkall på lite på ljudet, men det blir ju bra ändå. Ja, trevligt. Sen som sagt, var vi färdiga kanske, eller vad? Ja. Då ska jag bara redovisa en liten, innan vi tar veckans app och tips, en lite snabbt. Jag har ju kört nu då, avslutat 30 dagar med Chromebook. Innan det så körde jag 30 dagar med Windows, som vi läste, fick höra i lyssnarresponsen. Och nu har jag ju då kört 30 dagar med Chromebook. Och gått all in Google under tiden för att göra det på riktigt bra sätt. Som jag redovisade om 30 dagar med Windows så blev det inte särskilt mycket Windows. För att det enda jag egentligen gjorde det var att uppdatera burken, lade den ifrån mig, så var det liksom klart. Med Chromebooken så är det helt annorlunda. Den har varit helt underbar att använda i de här 30 dagarna. Jag har inte slutat den. Jag har ju den vid soffan. Till att börja med så har den en batteritid som... alltså, det är ju knappt att jag behövt ladda den alls under de här 30 dagarna. Men just det, småsurfande. Sitta i soffan och småsurfa lite. Sitta i soffan och kolla något YouTube-klipp. Sitta i soffan och... alltså, där gör sig en Chromebook fruktansvärt bra. Jag tittar ju på det här eventet, för Pixel-eventet som de hade, där de då introducerade den nya Pixel, vad det nu heter. Där du har Pixel Slate kommer den ju heta. Det är ett avtagbart tangentbord så att du kan få den som en tablet med fullvärdig webbläsare i då. Istället för bara en mobilläsare som är en annan tablet, som en Android-tablet eller en iPad eller någonting. Just det är det som jag uppskattat med just Chromebooken, att det är en fullvärdig webbläsare. Sen att den har stöd för Linux och Android-appar har inte gjort saken sämre, kan jag säga. Det har gjort väldigt mycket. Första jag gjorde det var ju att installera Firefox på Chromebooken bara för att jag kan. Och den har jag kört en del. Funkar jättebra. Jag har installerat en hel del Android-appar och Linux-appar som jag normalt sett använder. Ett tips som jag råkade stöta på någonstans på webben var det att installera GNOME's programhanterare för att kunna installera grafiska program. Och det var nog bland det första jag gjorde också. Då kunde man liksom välja och vraka och trycka och så liksom installerar du direkt. Nackdelen är ju då med Linux-apparna är ju att det tar... alltså har man väl startat dem så är det väl okej. Men första gången du startar dem, det tar ju för fasiken en halva dagen för att få igång det här. För det körs ju som i container. Så att du kör Linux på Linux fast i en Linux-container. Så att ja... det är väl lite synd att det tas. Det kan ju bero på att hårdvaran som jag har då, som du gav mig då, Freja, inte är den rappaste i världen. Det kan ju ha med saken att göra. Men alltså, just att jag kan sitta med exempelvis Audacity och spela in grejer. Nackdelen är ju då att jag inte kan använda mikrofonen som jag vill ha på grund av att det störs inte med USB kontakten ännu. Men det kommer, det är på gång. Det har de lovat, så att det kommer. Så att egentligen, när den biten kommer, så hade jag nog kunnat klara mig med en Chromebook så länge jag får ha Linux-apparna också. Så att...
Men nackdelen är ju att nu vet ju Google allt om dig.
Ja, och jag är medveten om det. Det är väl den stora... det är väl egentligen den stora, inte fördelen, men skillnaden med mig och många andra. Det är att jag vet vad det är de... att jag vet att de vet. Jag gör det med vetskapen om att de vet. Så därför kan jag ju undanhålla andra saker på annat sätt. Mycket incognito tabs eller Firefox. Jag har ju inte bara en mailadress, jag har ju flera mailadresser exempelvis. Allting som går till vardagsteknik och Linuxpodden och så, de går ju till en helt annan mailadress. Det går inte till min privata som nu ligger då hos Google exempelvis. Så att, jag har delat upp, jag har ju mitt Google-liv och mitt andra liv så att säga, kan man säga då.
Ja.
Jag har ju valt, jag väljer ju vad jag vill ha, ska vi kalla det för offentligt, och det jag vill ha privat. Så att allting är ju liksom inte, jag har inte gått all in så att säga. Men jag har gått all in, men inte all in. Jag har vissa delar här och vissa delar där. Så att då får jag det bästa av två världar eller något. Hur man nu ska uttrycka det.
Har du börjat tänkt har du börjat tänkt annorlunda nu efter ID-kapningen? På såna här saker?
Nej, egentligen inte. Jag har alltid varit, alltså det är ju som min fru säger exempelvis då när det gäller det här och ID-kapningen. Det var ju synd att de inte försökte kapa det på nätet, för där har ju du säkerhetsgrejer överallt och hela tiden. Man kommer ju inte åt dina grejer någonstans, för du har ju lösenord hit och alltså tvåfaktorsautentisering, lösenord, lösenordshanterare, alltså det är ju hela, så att nej. Jag har ju varit väldigt noga ända från början med min digitala identitet, om man ska säga så, att den är skyddad.
Ja.
Som sagt, lösenordshanterare, jag har ju aldrig samma lösenord på två ställen. Tvåfaktorautentisering överallt det går. Alltså alltid försöka ha dubbla inloggningssystem, vad man ska kalla det för då. Så att, alltså det är lättare att få tag i mina personuppgifter analogt än vad det är digitalt, tror jag.
Ja, att, det tror jag också.
Ja. Så att, nej, där har jag inte börjat tänka annorlunda. Men att jag börjat gilla Google, eller att jag börjat, jag har ju alltid varit lite Google fanboy, men att jag har gillar Googles ekosystem på ett annat sätt med Chromebook, Android-telefon, jag har ju även Google Home numera också och Google Pay, alltså jag har skaffat ett speciellt kort för Google Pay, så att det är ju bara det kortet som handlas via Google Pay exempelvis. Mm. Så att, ja, ännu en sak då jag har delat upp. Men som sagt, två liv kan man väl säga.
Ja, den vet bara om att bli ena liv. Såvida vi inte laddar upp det här, de här ljudspåren till Google Drive, för då kan de analysera det med deras maskinlärning och så kommer de förstå att två liv.
Jo, precis, men då ska de hitta det andra också. Och där är det, där är det i låst och övervakat redan. Så att det går inte. Nej, men det är väl en snabb genomgång på 30 dagar med Chromebook. För det kan jag väl ta mer om i nästa avsnitt eller någonting. För att där finns det en hel del att prata om faktiskt. Men det var en snabb genomgång. Klockan tickar faktiskt. Så att om vi skulle ta veckans app som då handlar om gissa vad. Det är faktiskt inte jag, utan det är väl Daniel som har fyllt veckans tips, eller?
Jajamensan, det blev lite tips. Det blev lite med det här med ID-kapning och det.
Mm.
Och första delen, det är egentligen den här som har varit rätt mycket på tapeten. Det är att man spärrar det här möjligheten att göra adressändring på Skatteverket. Man måste använda BankID för att...
Det kan man göra hos adressändring också. Det går jättebra.
Okej.
Okay. Det var en av de första sakerna jag gjorde.
Ja, och det har jag redan gjort. För det är tydligen rätt vanligt om någon ska köra digitalt.
Mm, ja, men jag tänkte på det här med att de tagit krediter och ska få kontokort och grejer. Om de då, det finns ju faktiskt möjlighet här att tillfälligt vidarebefordra en adress, så att de får det, så kommer de och lämnar den riktiga posten. Är du med?
Ja.
Så att de får all post, lämnar det som de inte vill ha, tar korten som de har beställt och så handlar på dem.
Usch.
Men nu kan de ju inte det på grund av att det är spärrat.
Nej, precis.
Det är ju samma sak, mitt personnummer är ju spärrat också. För jag har ju spärrat det för kredit, alltså man kan inte ta en kredit till mitt personnummer längre. Inte ens jag själv kan göra det.
Det är också bra.
Så, ja, så det kan man också göra. Man kan spärra sitt. Och det här är, gör man det själv då, så kan man själv låsa upp det. Så att det är inte någonting som blir bestående för all framtid, utan det väljer man en viss tid för att spärra det och sen låsa det upp automatiskt, eller så kan man fortsätta låsa det då, eller så kan man ha det låst hela tiden Och skulle du behöva säga ett lån till en bil eller ett hus eller vad det nu kan vara, så kan du låsa upp det här tillfälligt då, så att du kan ta den här krediten du behöver på ett lån och sen låsa det igen. Så att det, så kan man också göra. Så att, men det gjorde ju inte jag, det gjorde ju mitt försäkringsbolag låste, så att jag vet faktiskt inte hur man gör det här, ska jag vara ärlig och säga. Man, mitt försäkringsbolag gjorde det.
Ja. Praktiskt.
Mycket. Fortsätt du. Det är som att det är du som har lagt in allt.
Ja, precis. Och sen i samband med att man var på Skatteverket så rekommenderar ju de att man ska använda sig av en digital brevlåda. Och för tillfället tror jag de har 4 styckna brevlåde, vad heter det? Digitala brevlådor. Och det är ju de här, det de har på sajten, det är ju min myndighetspost, e-books, Kivra och Digimail.
Mm.
Och då menar de att man jämt ska få tag på posten från myndigheter via de här. Och det, dit loggar man in med BankID. I alla fall jag gör det, för jag använder Kivra.
Det gör jag med. Men som sagt, jag var ju lite slarvig där. Men jag fick ju de här kreditupplysningarna på Kivra.
Ja, aha.
Men ja, som sagt, där var jag ju slarvig och inte tittade det direkt. Kanske jag hade kunnat. Jag hade nog inte kunnat göra så mycket mer än att sätta igång den här processen tidigare. Men det handlar om några dagar bara, så att det är...
Ja, precis. Handlingen var ju redan gjord.
Ja, precis.
Ja.
Alldeles riktigt. Så att, det gör väl inte så mycket egentligen, om man i slutändan, tror jag.
Nej. Och sen den sista tipset eller länken jag har postat, det är ju faktiskt till polisens egna sida om identitetsintrång. Och där har de faktiskt ett poddavsnitt och sen lite videotext och sånt.
Den ska jag faktiskt in och kolla, och det har jag faktiskt inte gjort, så att det ska jag faktiskt göra.
Och där tar de ju upp mycket om, då är ju länkar till andra sidan också, kortbedrägeri och lägenhetsbedrägeri och phishing och ja, utpressningsvirus. Ja, det är väl det där viruset som säger att du har kollat på porr, vi har det inspelad. Betal eller grannen får se dig.
Ja, precis.
Det är ju rätt schysst.
Hur många sådana har du din skräppost?
Nej, inga. Jag tror inte jag har det. Vad brukar jag få för någonting? Jag brukar mest få sån här, köp en iPhone eller sånt där skit.
Jaha.
Jag brukar inte kolla så mycket på Pornhub. Då slipper man dem där.
Ja, nej, men nej, det behöver du inte. Det räcker att du går till någon annan sån sida. Nej, jag vet ju om att det är som att jag har... Vad är det? Är det Flickr? Eller Yahoo blev ju hackade för 20 miljoner år sedan. Där typ alla deras lösenord läcktes ut.
Ja.
Så att det får jag ju sen till mig nu stup i kvarten om att vi har ditt lösenord och så... visar de att det är det gamla skiten.
Ja.
Så att,
men det är synd att det inte är sant. Det är synd att de inte har lite filmer och bilder som de kan lägga ut. Kanske någon som tycker man är snygg för en gångs skull.
Ja.
Annars får man väl
göra
som...
Men jag förstår ju inte. Det roliga är ju även det att när jag har tittat i min skräpkorg så ser jag att det ligger en sån här och så säger den kom förra veckan eller för 2 veckor sedan, så står det, du har 4 dagar på dig att betala annars. Jaha, men det var ju 2 veckor sedan du skickade det här. Varför har du inte lagt ut den?
Men att det finns folk som går på det.
Ja, jag fattar inte det. Men de har väl tittat då, men att de tror på att det funkar på det sättet.
Men sen har det ju blivit, det är bättre att vara tyst ibland.
Ja, det är det. Ja, klockan tickar som sagt.
Det var i alla fall det vi hade på tipsen där.
Det var det, och ni vet var ni ska gå någonstans för att få ta del av alla våra merchandise och allt sånt där ni vill att vi ska... Det hoppar den biten idag, och vi låter Freja dra den sista biten istället, så säger vi tack.
Ja, podden är licensierad under Creative Commons del 4. Gillar du podden? Stöd oss att fortsätta. Vi dras med en del kostnader och du kan hjälpa oss genom att skänka en slant via Swish, Libra Pay, PayPal eller Flutter. På vår omsida kan du se hur du går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu.
Tjingeling!
Hej då!